Idag är det ju domsöndagen, om ni har koll på det. Hör ni mig bra eller? Det är ju söndagen före första advent. Jag vet inte vad du har för associationer och tankar när du hör domsöndagen. Det kanske låter lite tungt och hårt och sådär. Och det vill man inte så gärna kanske höra så mycket om. Men jag tänkte att vi ska titta lite grann på det. Det finns olika infallsvinklar man kan ta. Men jag tänkte vi ska tala om Kristi domstol. Bibeln talar ju om den, Kristi domstol, som hör ihop med Jesu återkomst. När Jesus kommer tillbaks för andra gången. Då ska också Kristi domstol upprättas, talar Bibeln om. Och vi ska läsa från första Korintierbrevet. Tredje kapitlet, 10-15 versen. Första Korintierbrevet 3, 10-15. Och det står så här. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver och ädelstenar. Trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Ty den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Jag vet inte om du har reflekterat över de där bibelverserna någon gång. Kan vara lite svåra att ta till sig kanske. Om livsverk som ska brinna upp. Men du ska själv bli räddad som genom eld. Och sen står det också om lön. Att vi ska få lön för det vi har gjort i vårt liv. Och det här handlar ju om oss som kristna. Kristi domstol. Det är inte världen det handlar om, utan det är oss som Guds barn, Guds folk. Bibeln talar om olika domar. Man kan till exempel läsa Matteus 25, där om domen över nationerna. Det är en del, kommer du ihåg det, om fåren och getterna. Getterna på vänstra sidan och fåren på högra sidan. Och domen inför den vita tronen står de i Uppenbarelseboken 20. Men det vi ska titta på är Kristi domstol. Vad som gäller oss som kristna, först och främst. Generellt kan man säga att Guds dom, alltså allt som har med Guds dom att göra, även det, när det är fördömelsedom, alltså människor som inte döms till evigt liv utan blir fördömda, då är den domen motiverad av hans heliga kärlek. Det är Guds heliga kärlek som motiverar domen. Att han är helig, men att han också är kärleksfull. Det är motivet till att Gud dömer. Skulle Gud vara en domare som inte dömde synden, så skulle han vara en väldigt nyckfull Gud. Då skulle vi inte kunna lita på honom. Och det skulle inte finnas någon absolut rättvisa. Vi har det med oss att vi vill ha rättvisa som människor. Ser man till exempel på en film och den skulle sluta väldigt orättvis, att skurkarna vann eller mördarna gick fria, då blir vi väldigt upprörda. Det ligger hos oss. Men det är någonting som Gud har lagt ner, alltså att rättvisa ska skipas. Och Gud är absolut rättvis. Det visar också att vi är värdefulla. Gud bryr sig om sin skapelse. Därför ska han döma en dag. Vi har ett ansvar för våra liv och vi har blivit bemyndigade med att leva ett liv som förvaltare av vårat liv och den här skapelsen. Och vi ska ju stå till svars för Gud räknar oss som myndiga varelser. Så att man kan säga så här, att domen är en förutsättning för den fallna skapelsens upprättelse. Skapelsen är ju fallen. Synden finns i världen. Men för att skapelsen ska upprättas måste det bli en dom. Och Jesu återkomst och domen är vårt enda hopp i den här världen. Det finns inget annat hopp. Jesu återkomst och domen. Utan domen skulle det inte finnas något hopp. Då skulle det fortsätta ondskan. Så domen är ett hopp. Vi kanske inte alltid tänker så. Olof Edsinger är en teolog. Skriver ibland i världen idag och är inom EFS. Han säger så här. Domen, talet om domen skrämmer oss i en tid då allt kretsar kring människan som alltings centrum. Vi anser oss vara godare än vi är, skriver han. Och vi frågar oss, hur kan Gud döma oss? Tvärtom med Bibelns författare. De skriver och tänker så här. Hur kan Gud rädda någon enda människa? De är förvånade att Gud kan rädda någon. Inte att Gud ska döma någon, utan att Gud kan rädda någon. Men vi tänker ofta tvärtom. Hur kan Gud döma någon? Det är självklart att han ska rädda oss. Men för Bibelns författare var det tvärtom. Självklart kommer Gud att döma oss. Men tänk vad fantastiskt. Han har ändå valt att rädda oss och att frälsa oss. Det finns nåd. Det är ett annat sätt att tänka. Och det här tror jag vi... Det här förstår vi när vi blir drabbade av vad Jesus har gjort på korset. När vi berörs av det i våra hjärtan. Då ser vi det här med nya ögon. Kristi domstol. Vi ska titta lite kort på det. Man kan säga för det första, nummer ett. Att domen har redan drabbat oss. Men den är också pågående i våra liv. Vi ska titta bara helt kort på det. Och vi kommer återkomma till det när vi firar nattvard. Att Jesus har tagit vår dom på sig en gång för alla. Det är liksom grunden för allt. Vi läste ju om grunden. Det finns ingen annan grund, läste vi i bibeltexten här, än Jesus Kristus. Och det är grunden för frälsningen. Det är också grunden för domen. Han har tagit domen en gång för alla på sig för att vi skulle gå fria. Alla människor är egentligen fria på grund av vad Jesus har gjort. Men det är klart att vi måste ta emot det som gåva också. Och välja att öppna våra hjärtan för Guds kärlek. Men alla människor har en möjlighet till frihet. Det är grunden. Jesus har tagit vår dom, synden, en gång för alla. Sen drabbar domen oss också då vi omvänder oss till Jesus Kristus. Då vi upplever frälsning. Förr talar man ibland om syndanöd. Vi kanske inte pratar om det så mycket nu. Men man känner den här skulden. Överbevisningen om att jag behöver Jesus i mitt liv. Det blir som ett styng i hjärtat. Då drabbar domen mig också. Och jag får omvända mig. Och jag får uppleva förlåtelsen i mitt liv. Och så kan man också säga så här att det är pågående i mitt liv som kristen det här att Guds barn fostras. Varje dag så fostrar Gud oss. Han jobbar, arbetar med oss. Varför? För att vi inte ska bli fördömda. Därför gör han det. Så han kan säga att han dömer synden i mig. Även om jag är kristen så upplever jag det att han arbetar med, han tillrättavisar mig, han korrigerar mig och jag får... Ta emot förlåtelse och jag får ge förlåtelse och jag får förändras och förvandlas. Det har med omvändelsen att göra. Allt det här gör han för att han älskar mig. Och han vill inte fördöma mig. Bibeln har lite bilder på det. Barnets fostran talar mycket om det. Talar om vinstocken. Man beskär vinstocken, beskär grenarna. Det är också en bild på det. Guldet som rensas från slagget, som hettas upp för att smutsen ska... komma bort för att det ska vara rent och äkta. Det är bilder på hur Gud jobbar med oss. I Filipperbrevet 2 och 12 och 13. Jag var lite glömde bort att lämna bibelorden till Henrik här innan. Det är därför det kanske dröjer lite innan de kommer fram här. Men jag läser. Filipperbrevet 2 och 12. Därför mina kära, Ni som alltid har varit lydiga. Så kommer det här som vi kan säga. Också lite svårt. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er. Utan ännu mer nu när jag är långt borta. Så kommer vers 13 sen. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det förklarar ju en hel del vad han säger innan där. Arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Ska vi arbeta på vår frälsning? Det är ju inte nåd, tänker vi. Men så står det att Gud verkar i oss i både vilja och gärning. Det där att arbeta på sin frälsning, det handlar ju om överlåtelse. Att jag lämnar mig till Gud varje dag. Och han gör verket i mig. Men jag måste också tillåta det. Det är inte passivt det handlar om. Utan jag måste ge mig själv. Och sen gör Gud verket i mig. Det är det som menas i den här bibeltexten. Men vi måste se till att vi överlåter oss till Herren. Nummer 2. För det andra. Det är en frikännande dom. Det vi läste om som Paulus skrev i Korinthierbrevet. Det är en frikännande dom. Men det talar om lön för vårt arbete samtidigt. Det är också lite svårt. Vi ska titta på det bara helt kort. Det är en glädjens dag när Jesus kommer tillbaks. För oss som kristna. Hoppet uppfylls. Och Kristi ankomst, det som jag sa innan, det är vårt enda hopp för framtiden. Och domen har redan drabbat Jesus, det sa vi innan också. Därför blir det en frikännande dom. Vi blir inte fördömda som Guds folk, utan vi blir frikända. Vi är redan frikända, men då kommer det att bekräftas verkligen att vi är fria. Vi kommer att få gå in i härligheten, i evigheten och leva tillsammans med Jesus Kristus. Men ändå så talar Bibeln om att en prövande dom. Och Bibeln talar också om lön. Och det här har vi lite svårt för att förstå ibland. Hur får vi det att gå ihop? Och hur får Bibeln det att gå ihop? Och det är inte så där alldeles enkelt, måste jag säga själv också. Jag och Vicky pratade lite grann om det här innan här på morgon. Just det här om nåden och frälsningen, men också lönen för gärningar, och att gärningar ska brinna upp och gärningar ska bestå i evigheten om vi ska få lön. För det är svårt att förstå. Det är inte så enkelt. Men i Lukas 12 och 21 så står det så här. Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Att vara rik inför Gud. Vad är det? Jag tror det kommer att förklaras snart. Andra Korinthierbrevet 5 och 10 står det så här. Ty alla skall stå inför Kristi domstol, sådana vi är. Och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv. Gott som ont. Och så står det i andra Johannesbrevet, vers 8. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för, utan får full lön. Och så läser vi också Hebreerbrevet 12 och 29. Ty vår Gud är en förtärande eld. Teologen Mikael Tellbe från Örebro skriver så här, att uppenbarelseboken vill inte skapa rädda kristna, utan modiga och trosvissa kristna. Mötet med Kristus skapar inte ångest. Det frigör från ångest. Guds rike är inte något som jagar oss bakifrån, utan något som omfamnar oss framifrån. Bibeltexten som vi läste, som Paulus skrev i Korinthierbrevet inledningsvis, talar om att människan är starkt förknippad med sitt livsverk. Vi lever liksom inte, det kommer liksom inte att frigöras från oss en dag när vi står inför Kristi domstol, utan vårt livsverk följer oss. Det är väldigt viktigt. Det äkta materialet, talas det om, håller. Det kommer att bestå provet, eldsprovet. Medan trä, gräs och halm brinner upp. Det kommer inte att bestå. Nåden frälsar. Det är solklart. Det är evangelium. Man kan inte säga att man blir frälst genom gärningar, för då är det villolära. Men nåden frälsar. Men jag kan gå miste om lönen. Det är egentligen det som Paulus skriver. Hur det är, man nu får det att gå ihop. Det är lite svårt riktigt vad det innebär. Guds rike är annorlunda än världen. Vi tänker väldigt världsligt när vi tänker lön och prestation och sånt där. Vi kan inte kräva ersättning i Guds rike. Allt är en gåva från Gud. Vår rätt att kallas Guds barn beror helt på Jesus Kristus. Beror ingenting på mig, utan det beror på Jesus Kristus, på Guds nåd att vi får kallas Guds barn. Alla är vi älskade och alla är vi jämlika inför Gud. Han älskar oss lika mycket på olika sätt, men lika mycket. Precis som vi kan älska människor på lite olika sätt, men ändå är kärleken densamma. Men ändå är alla olika inför Gud. Med olika gåvor och olika uppgifter. Alla har vi olika gåvor. Alla har vi olika uppgifter. Därför kan Jesus tala om olika platser i Guds rike. Han talar om högra och vänstra sidan. Det var ju Jakob och Johannes som ville ha dem. Deras mamma frågade ju Jesus om det, om de kunde få det, men Det tillrättavisar Jesus dem att det går inte att kräva det på det viset. Men Jesus talar om olika platser och i liknelser också det här med olika lön och så vidare. Även Paulus kan skriva om olika lön för den som är Jesu efterföljare. Och det är viktigt här att det handlar inte om jämförelse. Att oj, han har fått så mycket och hon så lite och jag är där och så här. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att förvalta det jag har fått. Jag har fått pund att förvalta. Och det handlar om att förvalta det i tacksamhet och trofasthet. Inför Herren. Det är det viktiga. Det är det som jag kommer att bli avlönad för. Det är det jag kommer att få lön för. Hur har jag förvaltat det Gud har lagt ner i mitt liv? Det är det handlar om. För det tredje och slutligen. Vilket slags arbete får vi lön för? Vad var det som kommer att bestå eldprovet? Det som var trä, gräs och halm, det kommer att brinna upp. Det kan vara pampiga saker som kanske verkar väldigt stort. Jag tänker mycket på Jesu konfrontation med fariseerna, att de gjorde mycket för att visa saker för människor. Men det kommer inte att hålla den dag det ska prövas inför Kristi domstol. Men vad är det vi får lön för? Vad är ädla stenar? Vad är silver? Vad är guld för någonting? Man kan tänka sig lite grann. Vad det skulle kunna vara kan innebära mera naturligtvis än vad jag nämner här. Men det är lite tankar. Ädla stenar, kanske mitt böneliv inför Gud. Mitt fördolda böneliv. Det kan också vara offentligt naturligtvis. Men det, den kommunikation jag har med Herren i bön. Ädla stenar. Någonting som kommer att bestå provet, eldsprovet en dag. Gamla testamentet talar om att prästerna hade 12, vad hade de på sin bröstsköld för något? 12 ädelstenar. 12 ädelstenar. Och varje ädelsten symboliserar en av stammarna i Israel. Alltså 12 stammarna i Israel. Och så trädde de in i det allra heligaste. Och bar då fram folkets synder inför Gud. Här ser vi symboliken då med ädelstenar och förbön. Kanske det handlar om mitt böneliv. Det kommer att bestå provet en dag. Silver, vad skulle det kunna vara? Kan innebära olika saker naturligtvis. Men Ordspråksboken 10:20 är ett exempel. Det står så här. Rent silver är den rättfärdiges tal. Rent silver är den rättfärdiges tal. Att få välsigna andra människor. Kanske det är silvret. Uppmuntran och generositet mot andra människor. Få andra människor att vilja komma närmare Gud. Genom mitt liv och genom det jag säger och det jag gör. Att människor, wow, jag vill lära känna Jesus mera. Att ge mod till andra. Kanske det är silver. Kanske det är det som kommer att bestå en dag. Det jag kommer att få lön för en dag. Guld, vad skulle det kunna vara? Det skulle kunna handla om min överlåtelse till Jesus. Hur än mycket jag upphettar guldet så förminskar det inte. Du bränner inte, eldar inte upp guld, utan det ändrar bara form till flytande form. Men det finns fortfarande kvar. Det går inte liksom att utplåna det, utan det finns kvar. Kärleken till Kristus. Min överlåtelse. Allt som jag är beredd att försaka för honom. Trofasthet genom livet. I mycket, kanske i väldigt svåra situationer. Min överlåtelse till Herren. Kanske det är guldet. Ädla stenar, silver och guld. Avslutningsvis. A.W. Tozer var en kristen författare och en, under 1900-talet har påverkat väldigt många också teolog och lärare och så här. Han skrev så här en gång, och jag har det citatet följer med en del. Det stora i Guds rike är det som har älskat Gud mer än andra. Det är de stora i Guds rike genom hela historien. De stora i Guds rike, det är de som har älskat Gud mer än andra människor har gjort. Allt jag gör för Jesus därför att jag älskar honom får jag lön för. Och det här ser vi när Jesus konfronterade fariseerna. De gjorde mycket för det yttre, av själviska motiv och för att imponera på andra. Men det jag gör av kärlek till Jesus, det kanske inte märks och syns alltid. Men det är oerhört värdefullt för Herren. Guld, silver och ädla stenar, det finns under ytan. Det är inte så där att man ser det överallt, utan man får jobba för att hitta det. Man får gräva. Gräva guld brukar vi tala om. Det är ett jobb, det är ett slit för att hitta det. Men det är oerhört värdefullt. Men det krävs ett uthålligt arbete för att finna dessa. Kanske inte syns och märks alltid, men för Gud är det oerhört stort. Kanske är det bönerna som du troget ber. Vi var inne på det innan här. Ingen kanske märker, ingen kanske vet det, men du är trogen i ditt böneliv och du ber för människor. Besöken på sjukhuset, äldreboendet, kanske ingen som vet om det. Det är inget du basunerar ut, men du är trogen i sådana här saker. Eller besöker någon som är ensam eller ringer. Ingen annan vet om det. Pengarna du skickar till barnhemmet regelbundet. Grannen som du hjälper. De uppmuntrande telefonsamtalen eller sms'en till andra människor. Lidandet du bär på grund av att du vill följa Jesus. Kanske ingen vet vad du kämpar med. Och det finns många kristna som har det väldigt svårt även i sina hem. För att man följer Jesus och tror på honom. Det kan vara i skolan, det kan vara på arbetsplatser. Även här i Sverige och inte minst på platser där det är ren förföljelse. Det vet vi ju om att det är så. Allt sånt här är oerhört stort för Gud. Och det är det som kommer att bestå en dag. Det kan också vara sånt som märks och syns naturligtvis. Det handlar ju inte om det. Men det handlar om det jag gör av kärlek och trofasthet inför Gud. Det är det som är poängen. Så hur vi lever våra liv är oerhört viktigt. Och kärleken är störst, står det. Kristi kärlek tvingar mig. Det är ett väldigt starkt ord. Gamla bibelöversättningen säger Paulus det. Så frågan är. Vilken grund bygger jag mitt liv på? Bygger jag på rätt grund? Vilken är den rätta grunden? Jo, det är Jesus Kristus. Är det honom jag bygger mitt liv på? Och vilket material använder du och jag i vårt husbygge? Här kommer vi in också på temat som man talar om här på skattkammaren. Vilket material använder jag? Grunden är oerhört viktig. Den är livsviktig. Annars med fel grund då kommer hela huset att rasa. Jesus Kristus är grunden. Och materialet guld, silver och ädla stenar. det kommer att tåla prövningen en dag när Jesus kommer tillbaks. Amen. Herre, tack för ditt ord som vi får läsa. Och tack att vi får påminna oss om vad du säger och du undervisar oss om, Herre. Tack att du också välsignar fortsättningen av den här gudstjänsten. Du välsignar nattvardsfirandet och att vi får påminna oss om vad du har gjort för oss i våra liv. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.